Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Podplay.
Det där, den här är ju en av de snyggaste humlarna. Alltså.
Du ser det, sa jag förut också.
Skit, hoppar den ner.
Nej, precis.
Nej. Haghumla, en av de snyggaste arterna vi har i Sverige tycker jag.
Det här är humlebjörn, eller Björn Cederberg som han ju också heter. Han och naturlyckas Ola Jennersten har redan förlorat sig i alla surrande humlor som finns här i Olas trädgård på landet utanför Uppsala.
Jag tänkte att du skulle få klappa den. Vill du klappa en humla?
Ja, det är klart.
Ja, ja.
Det här är Naturlycka, en podd om vad vi människor kan göra för att vår plätt på jorden ska vara en plats där växter och djur vill leva. För biologisk mångfald, det måste vi ha, så enkelt är det. Det här är förstås Olas specialområde. Han är ju biolog och naturvårdare. Och i den här podden visar han dig och mig vad som faktiskt går att göra. Som idag när han bjudit hem insektsforskaren Björn Cederberg för att prata om den biologiska mångfaldens nyckelspelare, humlor och bin.
Det är lite insektsvärldens gosedjur. Eller hur? Stora ögon och ullig mjuk päls. De vill man ju gärna klappa och vara lite trevlig med och mysa med.
Jag som är med på resan heter Lisa Tallroth och eftersom podden heter Naturlycka så gick jag rakt på sak med humlebjörn. Vad är naturlycka för dig?
Oj. Det är ju naturen som är lyckan för mig faktiskt. Det är lite grann av mitt tempel om jag ska prata i sådana termer. Jag upplever väldigt mycket när jag är ute och tittar. Och just den där upplevelsen och samhörigheten och känna igen mina kompisar, det känns väldigt kul tycker jag. Och ger en viss trygghet och så. När det gäller till exempel miljöfrågor så har man kompisar i naturen som är olika arter, det behöver inte vara individer direkt så, men ändå som man känner igen och hejar på, så har man lätt att kriga för dem. Även om man kanske känner en viss vanmakt inför vad som händer i naturen idag, monokulturer och allt möjligt sånt, så på något sätt så kan man ta strid för det också. För man strider inte bara för sig själv utan också för ett stort gäng som man representerar. Man känner sitt ansvar.
Du har ju skrivit en bok om humlor. 40 arter tar du upp i den boken. Ja. Och är det alla de vi har i Sverige?
Ja, det har kommit till en ny art sedan vi gav ut den där, boken 2012. Vi har döpt till, eller jag har hittat på. Vitnoshumla får den heta. Och det är lite roligt för att den kom in då. Och jag förstod att den skulle komma till Sverige. Så har jag faktiskt en bild där av den där arten i boken. Och det står lite grann att den här, det kommer att bli nästa art i Sverige. Och vi trodde att den där kommer säkert att flyga in från Finland. Men det visade sig att den kom via Skåne istället. Och vi är inte riktigt säkra på om den har etablerats ens en gång.
Men Skåne är ju en del av Sverige.
Ja. Så Skåne och Öland.
Jag vet att det kan finnas lite delade meningar om det. Men,
men det ska inte det här handla om.
Så var kom den ifrån då?
Ja, det vet man inte riktigt. Den kom först till Öland. Aha. Och varifrån flyger man till Öland? Och året innan så dök det upp en drottning i Oslo. Och var kom den ifrån? Ja, det vet vi inte. Ja. I början så kan det vara lite konstigt och sådär, svårtolkat.
Du kallar dem ju för naturens hjältar. Och varför är de det?
Ja, det är faktiskt så att de förser oss med väldigt mycket nyttigheter. I och med att de är väldigt duktiga pollinatörer. Och det är kanske den grupp som är mest betydelsefull som pollinatörer. Och de är dessutom bra för att de är olika storlek, alltså inom samma art. Drottningarna har mycket större och arbetarna är små. Hanarna lite mitt emellan. Så har de olika lång snabel, vilket betyder att de kommer att söka nektar i olika blommor. Och det betyder att de också pollinerar olika blommor. Så att det är bra med mångfalden. För att de inte ska konkurrera så mycket med varandra så kan de specialisera sig lite grann och då kan de täcka in ett mycket större pollineringsresurs kan man säga.
Så att om en humleart skulle försvinna, då kan man räkna med ganska snabbt att en del växter också som en konsekvens skulle försvinna?
Ja, de överlappar varandra såklart. Men speciellt så är det att de långtungade arterna som till exempel pollinerar ärtväxter, bönor och ärtor och sånt, som är ganska svåra att ta sig in i. Där är det ingen annan som egentligen kan fylla den platsen. Och vi har sett att det har blivit en klar nedgång av långtungade humlearter i landskapet beroende på att deras födoresurser är borta i stor del.
Men kan du säga någonting om konsekvenserna så man fattar hur det här hänger ihop?
Pollinering av bönor till exempel som vi tycker är viktiga. Ärtväxter överlag, de måste ju pollineras för att man ska kunna så dem igen. Ärtväxterna fixerar ju kväve i jorden och är grunden till all ekologisk odling. Det är därifrån man tar sitt kväve eller nitrat, nitrit. Och det innebär samtidigt att grunden för ekologisk odling minskar väldigt kraftigt om humlorna försvinner, speciellt de långtungade. Och det där är någonting som folk inte har en susning om. Man får aldrig läsa om det någonstans just, men jag tycker att det är alarmerande.
När man säger långtungade så är det en jättestor skillnad. Alltså de som är vanligast idag är korttungade. Och de kanske har 5-6 mm långtunga. Och då kommer man inte in då naturligtvis i en djup blomma som exempelvis klöver. Och de som är värst, det är en humla, kanske den humlan som är spännande, för den har en relation med en enda växt på ett väldigt tajt sätt. Och det är stormhattshumlan som finns uppe i fjällbjörkskogarna i Norrland. Och den har upp till 2 centimeter lång, så att det är en gigantisk skillnad. Det är alltså 3-4 gånger längre. Och då kan man ju då tänka sig att de gör väldigt mycket olika jobb för sig, de där.
Och det är ju pollinatören till just stormhatten. Ja. Det är ingen annan som är så effektiv.
Nej.
Nu spårar vi ju. Ni kan ju så otroligt mycket om det här och därför så blir det ju genant att man nu känner att man ändå måste förtydliga lite hur är det nu med humlor och bin. Ja. Så att man bara får klart för sig att alla humlor är bin. Men alla bin är inte humlor, kan man säga så?
Ja, det kan man säga. Och säger man bi, då tänker ju folk i första hand på honungsbiet. Det är en art. Du sa just att vi har 41 arter humlor påträffade i Sverige. 3 utav dem har försvunnit och betraktas som utdöda i Sverige. Totalt i hela Sverige så har vi en art honungsbin och resten upp till 300 arter så att säga. Det är solitära bin.
Hur många skulle du tro att Ola har här i sin trädgård?
Jag tror att han, om man spänner sig lite och går och söker lite över lite längre tid och det är väldigt mycket blommor här. Ja, mellan 17 och 20 arter har du här tror jag. Om jag får gissa.
Ja, jag har inte hittat så många, men det är mycket möjligt. Jag har ju inte sett alla.
Nej. Hur många har du hittat?
Säg 10-15 stycken kan man väl hitta utan vidare när man går omkring här och tittar. Ja.
Men tror du att de trivs här, Björn, humlorna och bina, när du tittar omkring?
Ja, nu står vi och tittar omkring och tittar på en tornfalk som ryttlar där borta och flyger ut över åkrarna. Jag gissar att den här gula åkern utanför oss, är det 10 hektar här eller 20 kanske?
Ja, en stor åker.
En massiv åker. Ja. Däremot, tittar man nära oss här på din tomt så är det prunkande utav jättemycket blommor, kungsmynta, ungefär 15 meter sån, kantnepeta, 10 meter, alltihop blommar och så är det mera där. Vad har du mera för någonting?
Hela ängen där borta, ja, som är liksom 100 meter kanske.
Ja, kära någon. Ja, de trivs jättebra här.
Gör Olas humlor, om jag får kalla dem så, de som bor här i hans trädgård, gör de nytta inte bara i hans trädgård utan i ett vidare område?
Ja, det är en väldigt bra fråga. Man har undersökt det där. För att har man ett humlebo hos, som Ola har här, arbetarna som bor i det där humleboet, de börjar söka näring ofta när de har flygit en bit, kanske 200 meter. Så att deras pollinerings område ligger en bit ifrån där boet är. Så gör inte alla humlor, men en del gör det. Den flyger en bit först, kanske bajsar lite grann i flykten och så sen slår de ner och samlar. Som mest kan de flyga upp till 3, en del kanske 5 kilometer långt för att samla honung. Och pollen speciellt. Eller honung sa jag nu, jag menar nektar förstås. Men de tankar ju nektar fullt innan de sticker ut, arbetarna, på insamlingstur. Och då räcker den där nektarn ungefär att flyga 3-4-5 kilometer.
För nektar är ju flygbensin, ja, eller flygbränsle. Ja.
Exakt. Mm. Och det är relevant att säga faktiskt att de tankar. Mm. Och intressant för dem det är ju att de faktiskt kan stanna lite grann här och var och fylla på tanken. Mm. När det börjar sina så kan de ta till reservtanken, dyka ner i något dike och suga i lite nektar från en del blommor där. Mm. Och så kan de tanka upp och så flyga tillbaka då med pollenlasten.
Men, som då är till larverna?
Ja, de som ska växa det är larverna. Insekterna själva, humlorna själva, de har ju växt klart. Men larverna måste växa och bli stora och nya humlor. Och då är det pollen som är viktigaste näringskällan. Egentligen enda näringskällan för dem. Det är proteiner och en del annat som är viktigt för dem att växa på.
Om jag nu vill göra min trädgård till ett trevligt ställe för humlor.
Ja.
Tycker du att jag liksom ska ha koll på att jag får in massa olika sorters humlor då? Eller kan jag tänka lite allmänt att sånt som humlor gillar?
Det som bestämmer vilka arter som du får i din trädgård, det är väldigt mycket området kring din trädgård. Bor du i en villa, ett villaområde, så tycker folk om blommor som blommar. Och det är klart att då fixar de flesta i din omgivning också ganska bra resurser för humlor som behöver mat hela året. Men vissa perioder är det dåligt med mat åt dem. Det är viktigt. Till exempel tidigt på våren. Då måste de, för att utveckla äggen i kroppen, drottningarna alltså, då måste de käka en del pollen. Och då är till exempel sälj och videarter är jätteviktigt för dem. Ganska snart så blir det blåbärsblomning och då är det jätteviktigt. Och då är det ofta närheten till skog som spelar roll, för blåbär växer inte riktigt överallt. Plus samtidigt ungefär så kommer ju bärbuskarna och fruktträden som avlöser säljen då. Ja.
Så det är hur varierad växtlighet jag kan ha tidigt på året. Det är det som avgör om jag får många eller få sorter.
Det skulle jag säga. Ja. Men också på eftersommaren att det ska vara bra med växter. För att de nya drottningarna kommer ut, de ska alltså ligga och sova i 6 månader eller 7. Någonting sånt. Kanske 8 månader nedgrävda i jorden och sen överleva det. Och för att klara det så måste de ha dels fyllt krävan med nektar. Men det blir ju inte jättemycket att förbränna. Utan det viktigaste är att de bygger upp fett och sådär. Och det kan de göra i boet. Men är det dåligt med mat i boet när de kläcks så måste de ut och fylla på.
Och sen då det här med våren är också viktigt. Jag menar, sälj kan man ju då hitta i ett villasamhälle om man har tur. Blåbär hittar man inte. Men man kan göra en del grejer ändå då. Och just de här krokus och pärliasynt och andra vårblommande blommor kan man då ha i trädgården. Och framförallt de här lökväxterna kan man ju sitta precis överallt. För att humledrottningen som Vaknar och är lite trött. Får en massa god mat på en gång.
Ja, vi har pratat mycket om käket nu för humlorna, ja. Vad de behöver äta. Men deras bo, där har ju du också fjäskat lite extra för humlor och bin, Ola. Du har ju byggt ett helt bostadsområde här.
Ja, man kan väl säga att humlor bor på tre olika sätt. Det finns en humla som är rätt vanlig, som är hushumla, som gärna bor i ihåliga träd och alltså är trälevande om man vill. Den kan bo i fågelholkar och den kan man då göra holkar till, och det är oftast den då som accepterar det. Sen finns det ett gäng som på engelska kallas carder bee. Det är ju, den kardar mossan och gör ett väldigt ytligt bo utav den. Och sen har vi då
våra jordhumlor.
Ja, och det kan väl du berätta om, för att du brukar ju gräva efter dem. Jag tycker det är lite spännande.
Ja, men de behöver isolering. De värmer upp sitt bo. Och var finns det isolerade håligheter? Jo, i marken där det finns sorkar och där det finns möss. Det är till exempel vinterbor.
Åkerhumla exempelvis.
Ja, åkerhumla, haghumla,
backhumla.
Backhumla. Det är ett gäng arter där som bor i vinterbonet av sork. Om man har tittat på vid snösmältning, då ser man ofta rör av gräs som ligger, som är sorkgångar som är isolerade lite grann med gräs. Men rätt vad det är så stöter man på en ungefär melonstor boll, eller ja, lite mindre än en handboll, som består av gräs och mossa inuti. Det är ett vinterbo av sork. Och det är jätteattraktivt för åkerhumla och en del andra. Det kan man ju efterlikna genom att lägga balar av halm kvar någonstans. Eller att man krattar ihop, när man krattar gräsmattan på våren, så river man upp en del mossa kanske. Jättebra isolering. Lägg ihop det där och sen kratta ihop lite löv ovanpå. Så att det får vara en liten hög där humlor kan tänkas hitta bo. Just de här arterna som vi pratar om.
Men inget av det här som ni har pratat om nu är ju det jag ser framför mig, nämligen det här bostadsområdet som du har byggt, som sitter på väggen här. Vad är det för någonting?
Det här är ju då framförallt, det är ju en ersättning för död ved. I naturen så är det ungefär en femtedel av alla vilda bin som bor i ihåligheter i träd. Och då är det ofta skalbaggslarver som har gjort de där hålen. Och där bor de då. I och med att vi städar så väldigt mycket, både i åklandskapet och i skogslandskapet och i parker, så finns det väldigt lite död ved. Utan vad vi gör här, och vad som alla som sätter upp då, så kallade biholkar, eller vad man vill kalla det.
Bihotell.
Det är ju att hjälpa till att ersätta den här resursen som inte finns. Och det man gör då, det är ju helt enkelt att man tar då en stock eller flera brädbitar och så borrar man hål som ska vara rätt så djupa. Det är ju bra om de är mer än en decimeter djupa. Och diametern på dem kommer att avgöra vad det är för arter som vill bo där eller som kan bo där. Och jag kör här med, och det tycker jag är rätt så bra, att man kör med 4, 6 och 8 millimeter. 4, 6, 8. Det är lätt att komma ihåg. Så vad man ska göra om man är intresserad då att göra en sån här bihotell, det är att gå till affären och köpa 4, 6, 8 mm borr. Gärna de här som är 2 decimeter långa, alltså rejäla skruvborrar som gör väldigt snygga hål som inte blir massa stickor och grejer. För då är det snälla gångar som det är lätt för de här bina att krypa in i.
Och varför ska de vara så djupa?
Jo, du förstår, varje hona då som går in och lägger ägg i de här, hon är då parad och gör då allt det reproduktiva arbetet. Hon går in i den här, går längst in där hon gör en cell. Och det är beroende på vad det är för arter, men den vanliga arten här i vår trädgård, det är ju då rödmurarbiet. Och hon murar med en lerblandning som hon då gör en cell som är ungefär 1,5 centimeter. Och den fyller hon med pollen. Och så lägger hon ett ägg där. Och så stänger hon igen den. Och så går hon utåt åt ingången. Och de första 5-6 stycken som är längst in, där ser hon till att ägget blir befruktat. För hon har parat sig tidigare och bär då sperma i sin speciella förvaringsrum för det i kroppen. Och så hon kan då bestämma att här har vi då tjejer, här blir det tjejer. Och när hon kommer då närmare utgången så lägger hon obefruktade ägg. Och det är lite konstigt då bland bin, det är ju då att hannar har en enkel genuppsättning. Så de har alltså inte något material ifrån hannen, utan det är bara ägget som växer till ett bi. Eller en larv då i det här fallet först. Och hannarna då som är längst ut, de får ju stå emot allt elände som kan hända, alltså hackspettar, parasitsteklar som vi redan har sett här, värme och kyla och allt som kan hända då längs ytan så att säga. Men det finns ändå tillräckligt mycket hannar för att alla honor ska bli parade.
Ja, det är så också att honorna är ju de viktiga när det gäller reproduktion och överlevnad hos en art. Hannarna är inte så jädra viktiga. Karar är inte så betydelsefulla som de tror.
Ja, nej, men, du är experten faktiskt, i sammanhanget.
I biologiska sammanhang så är karar, eller hanar, ersättliga och inte så betydelsefulla.
Det låter ju då ändå lite noga här, några saker jag ska hålla i huvudet. Det ska vara rätt dimension på hålet och rätt djup. Om jag skulle göra fel, kommer de att rata mitt bo då? Eller vad händer då?
Ja, det kan det vara. Eller att en del av larverna dör. Och ibland är det så som det var i somras, i fjol alltså. Det var väldigt, väldigt varmt mitt i sommaren. Och det där är allvarligt för att om ett sånt här bo sitter på en solbelyst plats, då blir ju dessutom boet uppvärmt. Det kan ju bli stekhett så att över 50 grader och då dör ju direkt alla larverna där. Innan de har käkat upp pollenet, och då blir det blir som hela röret blir igenproppat av torkat pollen som de bina som ligger längst in, honorna, de tar sig inte igenom det här. Så de dör inne i boet. Och det där är ju inte bra. Därför är det bra att sätta upp de här bona inte så jättesolexponerat. Östläge är ganska bra. Att det är lite skugga under en del av dagen, också bra.
Jag har ju sett att det har dykt upp i trädgårdsbutiker och sådär. Sådana här små, ofta ganska söta bon gjorda som små stugor med rör i. Och jag tänker, de är väl inte 2 decimeter djupa, de ser ganska små ut. Är det...
Jag ska säga, utseendet har fått bestämma. De ska inte sticka ut så mycket från väggen, tycker den som tillverkar det. Och det innebär då att deras funktion blir kraftigt försämrad, onödigtvis. Hade de varit till exempel 2 decimeter djupa så hade de varit väldigt mycket mer funktionella och många fler bin hade kunnat bo där och klara sig dessutom, överleva.
Sen har de ju de här hotellen man köper har massa konstigheter. Det är kottar och det är hålrum fram och tillbaka som inte jag kan se att det finns någon som helst anledning till att man ska köpa för dyra pengar. Det effektivaste är att göra ett hotell själv. Och någonting som jag har varit lite impad över, det är ju den som sitter där. Där är ju då 10 stycken brädbitar som jag har limmat ihop. Som är då 145 tror jag i djupa då. Och sen har jag gjort 100-tals hål av de här diametrarna som man ser. Och går man dit nu och tittar så tror jag att det är 10 av 100-tals som inte är bebodda.
Det är poppis.
Det är otroligt poppis. Och jag har varit själv nästan chockad att det där blev fullt så väldigt snabbt. Titta här, ser du att det flyger en massa små saker, mindre än 1 centimeter.
Och där kröp den in.
Ja, och de går alltså in i de där hålen som är 4 millimeter i diameter. Och det vanligaste biet är till samma familj, så de samlar alltså pollen på magen. De är buksamlarbin kallar man dem, det är en familj som heter så. Och de heter sannolikt väggbin de där. Och de är roliga för att de har inte lera, utan de går och använder kåda ifrån träd som de då kletar igen då de här hålen med efteråt.
Men bland humlesorterna, vad skulle du säga några jag skulle kunna förvänta mig att hitta i min egen trädgård?
Ja, jordhumlor är välspridda och består av 5 arter i Sverige. Och den vanligaste är mörk jordhumla, och den finns i all kulturmark nästan. Och den dominerar även på åkermark och sånt där, och har blivit väldigt extremt vanlig skulle jag säga. Den har ett gult band över bakkroppen och oftast gul krage också. Det är liksom den bilden man har av humlor, det är att de har svart med gula ränder och vit i rumpan. Och där är jordhumla. Det kan du ha som utgångspunkt. En annan, det är den här. Den ska du också lära dig.
Och nu, vi den hade du i fickan.
Ja, men jag tog upp den. Jag tog den medan vi pratade här. Jaha. Det här är en hanne utav stenhumla. Och det du ser nu, det är att den... Nu tog jag den i benet. Och du ser att den är gul i nosen. Och har lite gul krage, eller hur? Och nu får du chansen att klappa den där. Ja, försiktigt och fint. Ja då.
Fingarna är...
Ja, de surrar,
den verkar
surrar
lite uppretad av att
men den kan inte stickas nu, eller någon annan gång heller. Och sen är den helt svart i övrigt och har röd rumpa, alltså klar röd nära på. Det är alltså stenhumla.
Just det, lukta på den, för det är jättespännande.
Ja, men det...
Det brukar...
ja, den har gjort sig av med den här ketonerna. Ja. Det luktar sån här grönmögelost utav den, när den blir arg. Och det är den nu. Det finns också andra humlor som är svarta och röda. Den vi pratade om förut var tjuvhumla. Och den är betydligt större. Den är dubbelt så bred som den här. Och mycket större. Och finns i fjällen.
Ja, just det. Nej, just det. Mm.
Och så sen ett par till arter. Två till arter som vi kan stöta på i trädgården här. Mm. Gräshumla och haghumla.
Du kan dina 41 arter.
Ja, just det. Jo, men det är väl såklart.
Ja. Jag förstår att jag kanske inte är i rätt sällskap för den här frågan, men nu är vi ju ändå i en trädgård och vi står här alldeles intill Olas trevliga veranda och fikaplats här. Vill man ha humlor och bin som surrar kring en i trädgården? Är det inte det som många vill vifta bort under sommaren?
Humlor kan ju stickas eller bränna sig ju en människa, men det är ju, man sticks ju med en gadd och det gör ont om man har otur och sätter sig på den. Och man kan, om man är som björn, att man låter dem stickas många gånger, så kan det vara besvärligt. Getingar gör också ont, men allihopa de här sticker ju inte av ondska. Utan de sticker av att man trampar på dem, att man får in dem innanför skjortan eller på något sätt bråkar med dem. Om man sitter still och äter mat, jag kommer ihåg, jag satt ute på en restaurang nere i Småland och det var kanske 50 getingar som flög runt omkring mig och ville äta min mat. Inget händer om man bara sitter still. Alltså, det är att man är aggressiv, då är man oftast aggressiv för man försvarar någonting, antingen sitt eget liv eller en resurs. Och i getingfallet och i humlebofallet, där är ju resursen boet. Där finns alla ynglen, där finns alla insamlade pollenkorn och nektar. Det försvarar man med liv och med intensitet, speciellt då getingar om man kommer en sån. Men här ute, och för de här solitära bina och getingarna, de har egentligen ingenting att försvara. Så de är, även om de har en gadd, så ska mycket till att de använder den. En gång har jag blivit stucken av en liten solitär när jag klämde den mellan fingrarna, och det tyckte jag han gjorde rätt i.
Du sa tidigare, Björn, att det är tre arter som har försvunnit, humlor.
Ja, just det, som vart har funnits i Sverige. Ja, ja, vart de tog vägen.
Det var en konstig fråga.
Det är inte så att de flög någon annanstans, utan de dog ut faktiskt. Ja. Och på det sättet försvann de. Och de arter i Sverige som sitter risigast till, bland humlorna till exempel, det är de alpina humlorna. Direkt beroende av klimatförändringarna och egentligen värmeböljor som drabbar fjällområdena. När det blir 30 grader varmt på fjällen så kan inte de här alpina humlorna flyga. För de får värmeslag. Och hur fort de där kommer att dö ut, det vet vi ju inte då. Eftersom det är de extremerna i klimatet som slår ut dem.
Och det har också i sommar varit ju en väldigt varm period, ja, i fjällen. Ja.
Mm. Men så, finns det inga insatser som kan så att säga matcha att stoppa den globala uppvärmningen? Det finns ingenting man kan göra liksom motåtgärder annat än,
ja, jag tror
än
att,
det?
Ja, ja, det känns ju uppgivet att säga, men vi har nog passerat de här gränserna för länge sedan, tyvärr alltså. Och hur illa det blir, det får vi väl se då. Men det är uppenbart för var och en att man måste göra drastiska åtgärder för att minska koldioxidhalten i atmosfären, åtminstone minska ökningen.
I de här fallen så är det ju väldigt, det är storskaliga förändringar som kräver då regeringar och samarbeten länder emellan för det ska bli riktigt effektivt. Det vi pratar om, vår lilla trädgård, är naturligtvis, det har en symbolisk värde att man visar att man håller på, att vi gör den här podden och berättar om vad vi kan göra som enskilda människor. Vi kan ju då välja vad vi äter, vad vi har för bil, vad vi har för värmesystem på huset och så. Det är små saker vi kan göra. Om alla gör så kommer det naturligtvis bli bättre i framtiden. Men för de här riktigt storskaliga förändringarna, där krävs det ju då internationellt samarbete på ett helt annat sätt.
Men sen kan vi också, när det gäller de storskaliga frågorna, så är det ju vi som väljer politikerna. Det måste man komma ihåg. Det är vår röst som spelar roll. Och om man har en bra kunskapsnivå att utgå ifrån i befolkningen, då funkar ju kanske demokratin till och med. För att politikerna kan inte göra annat än vilka vi röstar fram. Så att man kan inte skylla på politikerna, för det är vi som har valt dem. Det är oss vi får skylla på, tycker jag då. Viljan att bry sig om bina och försöka fixa till det i sin närmiljö, den har aldrig varit större någonsin.
Nej,
i Sverige.
Nej, det är sant.
Och det måste man ta till sig också, ja, som en väldigt positiv nyhet. Ja.
Kan man sen då lära sig några namn som vi har pratat om här idag, så då ökar än mer, tror jag, intresset. Jag blir mycket mer intresserad av någon som jag har namn på. Då blir det lite mer kompis.
Jag såg här ett bi som flög på Kungsmyntan. Det var örtagårdsbi.
Ja, just det. De är vanliga här.
Och hör man ett sånt namn, då blir man ju
glad.
Bara glad. Ja. Ja. Örtagårdsbi, ja, det är klart att det är ju en kompis.
Ja, ja.
Ja, eller hur?
Ja,
ja. Ja, så den måste man ju värna om. Då blir man glad när man ser den. Jag blev glad i alla fall nyss när jag såg den.
Kul med den här är ju då att hannen är större än honan.
Ja, där förlorar sig Björn Cederberg och Ola än en gång bland humlor och bin. För när två insektsforskare möts så tänds liksom ett ljus i deras ögon. Och de glömmer lätt resten av världen.
Och den jagar inte bort andra hannar bara.
Så medan de två vandrar vidare i Olas trädgård så tittar jag på de surrande små liven som hastar mellan blommorna. Och de är ju faktiskt olika. Titta, där har vi haghumla, stenhumla, örtagårdsbi och rödmurarbi. Till synes omedvetna om vilken insats de gör för ditt och mitt liv här på jorden. Och för vår naturlycka. Naturlycka finns också på Instagram- Naturlycka Ola Jennersten, och där ser du Olas alla fantastiska bilder på arterna vi har pratat om idag. Nästa gång vi hörs så är vi i skogen. Men det är skillnad på skog och skog. För vad händer i en skog där träden får stå kvar?
Det är spännande också på något sätt. Alltså det här området är spännande att se vad händer här nu. Om man nu bara kan hålla fingrarna i styr och inte börja hugga ner alla de här granarna i panik. Va? Utan du ser här, de har ju börjat trilla här redan. Det blir också så otroligt spännande här nu att se vad som händer med alla de här tallarna. Alltså de kommer ju att frodas här nu.
Nästa gång vi hörs här i Naturlycka alltså. Och vill du veta ännu mer om biologisk mångfald och våra olika arter, då ska du såklart läsa Ola Jennerstens bok med samma titel, Naturlycka. Alla avsnitt av Naturlycka hittar du i gratisappen Podplay eller nytt avsnitt varje torsdag på alla andra plattformar. Vi som gör den här podden, det är jag, Lisa Tallroth, och Ola Jennersten. Och för ljudmixen svarar Mats Liljenberg. Naturlycka är en podd från Bazar förlag. Podplay.